Vi ska läsa en text tillsammans som kommer upp på väggen, hoppas jag. För jag glömde få med mig lappen upp här. Där har vi den. Från Markus, det femte kapitlet, verserna 35 till 43. Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Och sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: Talita kom. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Och sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Här vi ber att du ska öppna våra hjärtan nu för det som du vill tala till oss. I Jesu namn. Amen. Jag har alltid haft en fascination för det. Det är liksom en sak som jag är väldigt imponerad av. Ska vi se om vi kan. Det är de som kan tälja saker. Alltså, det finns ju människor som kan ta ett vanligt träblock och liksom mejsla fram helt fantastiska skulpturer och bilder. Min pappa gjorde ofta det när jag var liten. Han är bra på det. Och jag har alltid tyckt att det där är så häftigt. Och så pratade jag med en gång som sysslar med det. Han sa att det är inte så konstigt egentligen. Det handlar bara om att man behöver se vilken se formen i blocket liksom. Och sen är det bara att ta bort allt som inte ska vara där. Jag tyckte att det lät lite väl enkelt, men det finns ändå, jag kan ändå fatta den där känslan, därför att precis så kan bönen fungera ibland. Ibland. Bibeln pratar ofta om det här med att be i tro. När Jesus säger till sina lärjungar att när ni ber så ska ni tro att ni redan har fått det. Och ibland så kan man få vara med om det där, att man liksom får syn på det där, den där möjligheten. Det där som man tror är lösningen på problemet, om det är ett sånt eller vad det nu är. Och så får man vara med och se hur Gud bara rensar bort allting annat. Men sen kommer ju frågan, vad händer då när jag inte ser det där? Vad händer när jag bara har ett block framför mig och känner det enda jag ser är ett massivt block? Jag kan inte se någon lösning på det här. Jag kan inte se någon, jag vet inte vad jag ska be om. Vad händer då med våran bön? Hur ber man i tro när blocket skymmer bilden? Jag ska presentera några teser kan man säga idag, och så får vi se vart det landar. Den texten som vi läste nu, det är en del av en berättelse som börjar lite tidigare när Jesus har varit på tur, som man säger, i Norge. Han har varit på andra sidan sjön och så har han kommit tillbaka till Galileen. Och så kommer då en man fram till honom som är föreståndare för en synagoga i trakten. Han heter Jairus. Och han har ett stort problem. Han faller ner framför Jesus och så säger han: min lilla dotter är nära döden, säger han. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och det är ju en hjärtskärande bön som han har. Men det är också en bön som är full av tro. Jairus tror verkligen. Det finns liksom inga tecken på tvivel här. Han kommer inte och säger: berättar om problemet och säger du kanske kan komma och se om det finns något du kan göra, utan han säger lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Han är övertygad om att om Jesus bara kommer och lägger sina händer på henne så kommer hon att bli frisk. Och det kan hända att han har hört talas om Jesus, att han har hur Jesus har botat sjuka. Han kanske till och med själv har sett honom lägga händerna på någon, det vet vi inte. Men han är övertygad om det. Han ser den här lösningen framför sig. Så min första tes är att vi har lättare att be i tro när vi kan föreställa oss hur lösningen ser ut. Det är en ganska enkel tes. Vi har lättare att be i tro om det finns, alltså om vi kan föreställa oss hur det skulle kunna hända, så har vi lättare att tro på bönen. Och det är inte så konstigt. Jag är ingen neurolog, bara så att ingen som, ifall någon som sitter och tänker att men nu är du ute och seglar, så får du gärna säga till, men ta det efter. Men våran hjärna har ju två sidor, kan man säga, hjärnhalvor, hemisfärer, som har lite olika funktioner. Sådär. De är ungefär lika stora. För de allra flesta så håller den vänstra hjärnhalvan på med sånt som handlar om detaljer väldigt mycket. Små detaljer eller statiska system eller logik, språkförståelse och det man kallar för sekventiellt tänkande. Alltså steg för steg, ett steg i taget. Sådär. Så det håller vänstra hjärnhalvan på med, och den högra hjärnhalvan håller mer på med de här stora bilderna. Att se meningen bakom saker. Att också, ja, men det här skapandet, humor, fantasi, rytm och toner och sånt där. Och när de här hjärnhalvorna jobbar tillsammans så har vi som människor en fantastisk förmåga. Vi kan nämligen skapa bilder av saker som inte har hänt. Vi kan föreställa oss saker. Vi kan liksom utifrån det som har hänt så kan vi skapa en föreställning om vad som skulle kunna hända. Och det är en fantastisk förmåga. Den här föreställningsförmågan, den baseras framförallt på två saker, nämligen egna erfarenheter, att vi har varit med om saker, och att vi har lyssnat på andra som vi har förtroende för när vi läser eller hör. Och därför skulle jag bara säga, i vårat sammanhang är det så viktigt. Vi ibland så glömmer vi att påminna om det, men det är så viktigt att vi kommer ihåg att när vi är med om goda saker, när Gud gör någonting i våra liv, när han svarar på våra böner eller så, så behöver vi berätta om det. Andra behöver få veta det. Därför att då kan de få byggstenarna till att bygga vidare på sin tro. Om de har hört att det här är möjligt, så kan de få kraft att när de själva möter eller står i en omöjlig situation, så kan man kunna be i tro, därför att jag vet att det funkade en annan gång. Så dela mer av tacksägelseämnen. Men dela också mer av bönämnen, alltså när det är någonting är jobbigt. Blanda in fler. Dels för att det är en trygghet att vara många som ber. Men också för att ju fler som är med och ber, desto fler är vi ju som kan få svar. Och som kan få göra erfarenheten av att Gud svarade. Ju fler vi är som ber, desto större blir glädjen när Gud svarar. Och på det sättet så växer både våran tro, våran tacksamhet och våran glädje i gemenskapen. Därför att vi har lättare att be i tro om vi kan föreställa oss hur lösningen kan se ut. Problemet är bara att ibland så blir det ju inte som vi har föreställt oss. Jesus går med Jairus och på vägen dit så blir de uppehållna. Det är ju mycket folk på gatorna och sådär. Och i folkskaran så finns det en kvinna som har varit sjuk i 12 år. Hon har blödningar i kroppen och kan liksom, det har förstört hela hennes liv. Hon har gjort av med alla sina pengar på läkarbesök som inte har gett någonting. Och nu är hon utfattig. Hon är rituellt oren utifrån sin sjukdom. Och det gör att alla som allt och alla som hon rör vid blir också orent. Så hon är utesluten ifrån tempel, väldigt mycket av tempellivet. Och det blir ett socialt handikapp på väldigt många sätt. Men hon har också en väldigt stark tro. Hon har också hört talas om Jesus. Och så säger hon till sig själv att om jag bara får röra vid tofsen på hans mantel så kommer jag att bli frisk. Det är hon övertygad om. Så hon tar sig fram där i folkskaran, tar sig fram till Jesus. Och när hon rör vid tofsen på hans mantel så känner hon att blödningen upphör och hon blir frisk. Jesus är mitt i den här folkmassan av folk som knuffas och trängs åt alla håll. Men han vet ju ingenting om den här kvinnan. Men han märker direkt att det utgår kraft ifrån honom. Så han stannar mitt i folkskaran. Och så ställer han årets dummaste fråga. Vem var det som rörde vid mina kläder? Och lärjungarna tittar som kring och tänker, vem var det som inte rörde vid dina kläder? Här är det ju liksom, folk trängs åt alla. Han låter ju som någon slags modediva liksom. Nu var det någon som rörde vid mina kläder här, jag kände det. Vet ni vad den här manteln kostar egentligen? Men det var inte det som det handlar om. Jesus kände att det utgick kraft ifrån honom. Det vill säga, det var någon av alla de människorna som rörde vid honom som också blev berörd av honom. Och den här kvinnan får ge sig till känna. Hon talar om vad som har hänt. Och så säger Jesus, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Och så är det jätteglädje. Och Jairus får bekräftelse på att han har fattat rätt beslut när han gick till Jesus. Han får bekräftelse på att Jesus verkligen kan bota sjuka. Men när allting är som bäst så rycks plötsligt mattan bort under hans fötter. För plötsligt kommer det en budbärare från hans hem som säger, din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Och så brister det här hoppet som han hade. Och all den tro som han har byggt upp på att Gud kan bota sjuka är plötsligt värdelös. En mirakelmedicin som botar alla sjukdomar är bara värd något så länge patienten lever. Och det är som att Jairus har samlat på sig en förmögenhet i en låda under sängen. Och sen efter 60 år så får han reda på att landet har bytt valuta och att han inte kan köpa någonting för pengarna. Därför att det här är en väldigt stark trosbekännelse. Jairus var helt övertygad om att Jesus kunde hjälpa. Den här budbäraren är precis lika övertygad om att det finns inget mer att göra. Och man har empiriska bevis för det. Det finns vittnesbörd som man kan lyssna på. Det finns kanske egna erfarenheter som alla visar att vid döden är det stopp. Sjukdomar kan röra sig. Den som är sjuk kan bli frisk. Vi kanske kan bota någonting. Men döden är absolut. Och då kommer vi till den andra tesen. Det är den som säger att när vi inte kan föreställa oss en lösning så tenderar vi att ge upp. Det kanske också kan låta rimligt. När vi inte kan tänka oss någon lösning så ger vi upp. Och det är inte så konstigt. Varför hålla på och kämpa för något som vi vet inte kan hända? Och det får ju konsekvenser också för hur vi ber. Oftast så leder det till att vi kanske slutar att be. Budbäraren säger du ska inte besvära mästaren längre. Och varför skulle vi hålla på och besvära Gud med något som vi vet inte kan hända? Eller så börjar vi be lite luddigt där. Det har jag ju också, där har jag ju varit ibland liksom, man har känt när jag verkligen inte tror på något och ändå ber liksom, så ber man lite så där vagt. Så där så att man egentligen inte ens förstår själv vad man ber om. Därför att om man ber konkret så är man rädd för att man ska bli besviken. För det kan ju ändå inte hända. Liksom. Det har jag tänkt på ibland. att ibland behöver vi tänka på hur vi uttrycker oss när vi ber det. För att om vi ber på ett sätt som vi inte ens själva förstår vad vi ber om, hur ska vi då veta om Gud svarar eller inte? Men ibland så kan det vara liksom ett försvar för oss. När de här står och pratar så hör Jesus det de säger. Det är ett intressant ord så där som används i grekiskan. Det säger han liksom, det betyder både att höra och att ignorera. Det hade varit väldigt smidigt att veta det när jag växte upp och föräldrarna frågade om jag hörde vad de sa. Så hade jag kunnat använda det ordet. Men Jesus gör faktiskt både och. Han hör vad de säger och han struntar i det. Han vänder sig till Jairus och så säger han någonting väldigt speciellt. Han säger, "Mä fobo monopisteve. Var inte rädd. Tro bara." Och det är ju väldigt enkelt att säga. Man kan tycka att det är väl väldigt mycket begärt av en förälder som precis har fått veta att han har förlorat sin dotter. Det är ju väldigt mycket begärt av vem som helst egentligen att kräva att personen plötsligt ska börja tro att de döda kan börja gå igen. Men Jesus begär inte det av Jairus. Han kräver inte att Jairus ska börja tro på de dödas uppståndelse. Han ber Jairus om att tro på honom. Det är som att han säger till Jairus att var inte rädd, lita på mig. Och så händer någonting med berättelsen här. Hela tiden fram hit så har Jairus varit den som har haft initiativet. Det är han som söker upp Jesus. Och han tar med sig Jesus och Jesus följer efter honom. Men från den här stunden så tar Jesus kommandot. Han lyfter av initiativet ifrån den här mannen som har råkat ut för tragedin. Liksom. Och så styr han det som händer i resten av den här berättelsen. Och då flyttas fokus ifrån Jairus tro till Jesus. De går hem till Jairus hus. Han tar med sig tre av sina lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes. Av någon anledning så är det alltid de tre som får följa med när det är något kul på gång i evangelierna. Det går säkert att hitta någon mening i det om man vill. Ett litet tips. Men han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes och går hem till Jairus. Där är det fullt med folk som gråter och av förståeliga skäl. Och Jesus kör ut dem allihop. Han tar med sig föräldrarna in i kammaren där flickan ligger. Och så tar han hennes hand. Det är andra gången den här dagen som Jesus blir oren enligt lagen. Lagen säger att allt och alla som vidrör någonting orent blir orent. Liksom. Det är lite märkligt det där egentligen. För att det verkar liksom inte funka med Jesus. Eller snarare, det verkar vara precis tvärtom med honom. När han rör vid de spetälska så blir de rena. När den här kvinnan kommer fram och rör vid tofsen på hans mantel så blir hon hel. Och så blir hon ren. Det är som att Jesus liksom suger åt sig orenheten som en svamp. Sådär, och all den här orenheten liksom bara försvinner in i hans enorma renhet. När jag var liten funderade jag mycket över den här filosofiska dilemmat. Kan en tvål bli smutsig? Jag har fortfarande inte kommit fram till något vettigt svar på den. Så om du vet det så får du gärna säga till. Men det är därför Jesus har kommit till världen. För att ta vår orenhet. För att bli ett med världens synd. Och nu tar han då den här döda flickans hand. Och så säger han till henne, Talita kom. Som betyder mitt lilla lamm. Jag säger dig, stå upp. Och hon gör det. Hon går omkring och hon förenas med familjen igen. Och så kan vi ställa frågan. Var det Jairus tro som gjorde att hon kunde stiga upp? Var det att Jesus lyckades övertyga Jairus om att de döda kunde väckas upp igen? Som gjorde att miraklet kunde hända? Markus evangeliet säger ingenting om det. konstigt nog, för det gör han nästan överallt annars. Men frågar du mig så skulle jag säga, jag tror inte det. Och det är av två skäl. Det ena är att från den stunden då Jairus får reda på att hans dotter är död, så rinner allt initiativ av honom och han blir liksom helt blank. Han flyttas till bakgrunden i berättelsen och blir en passiv åskådare. Och det förstår man under omständigheterna. Det finns inga antydningar om att Jairus tar några initiativ överhuvudtaget. Men det andra är det som Jesus säger till föräldrarna när flickan har vaknat. Först så säger han årets andra dummaste grej, nämligen låt ingen få veta vad som har hänt. Och jag tänker lycka till med det. Lycka till att hålla det hemligt i sällskapet. Och sen säger han till föräldrarna då att ge henne någonting att äta. Ge flickan någonting att äta. Och det kan ju vara att han hade omsorg om flickan. Jag menar, det kan hända att man blir väldigt hungrig av att vara död. Det har jag liksom ingen koll på själv. Men jag tror framförallt att det är för föräldrarnas skull. Jag tror att Jesus ser att föräldrarna behöver få hjälp här. De behöver få hjälp att se att det här verkligen har hänt. När Jesus sedan uppstår ifrån de döda och träffar sina lärjungar på stranden, så står det att de gav honom en bit bröd och de såg att han åt. Och då förstår de att han har uppstått. Att det här inte är ett spöke eller någon hallucination, utan att det är på riktigt. Jag tror att Jesus helt enkelt ser att Jairus och hans hustru behöver hjälp med det här. De behöver få se att det här är på riktigt. Och så ber han dem att plocka fram mat. Jairus tro i det här fallet är inte förutsättningen för att Gud skulle kunna göra underverk. I det här fallet så är Jairus tro någonting som får växa fram ur erfarenheten av vad Gud gör. När Jesus säger var inte rädd, tro bara, så menar han inte att Jairus liksom ska lyckas övertala sig själv om att detta är möjligt. Utan helt enkelt att han ska våga lita på Jesus. Lita på att Jesus har koll. Tron är egentligen, det är en fantastisk gåva. Det är liksom någonting som kan göra det möjligt för oss att se möjligheterna i en helt stängd situation. Vi kan få se fantastiska saker. Vi kan också få vara med i bönen och se hur Gud mejslar bort alla hinder för den där bilden vi har sett. Det kan ge oss hopp när andra skulle ha försmäktat, ett väldigt gammaldags ord, jag vet inte vad jag skulle välja istället. Men det finns också situationer när våran tro liksom slår i taket. När vi inte kan komma längre. När vi inte för vårt liv kan föreställa oss att det skulle kunna finnas en lösning ur den här situationen. Och då är det väldigt nära till hands att ge upp. Tron är något som växer genom erfarenheten av bön och svar, av att dela glädjen i andras vittnesbörd, men i situationer som man inte har hört talas om, inte har varit i närheten av och inte kan se någon väg ut ur. Det är då som det blir viktigt för oss att komma ihåg att när det verkligen gäller så handlar det inte om vad jag lyckas övertyga mig själv om. Det handlar inte om hur mycket tro jag har. Jesus säger i Matteus evangeliet, om ni har tro så stort som ett senapskorn, så kan ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Alltså, det handlar inte om hur mycket tro du har. Det handlar om vem det är du tror på. Att be i tro handlar ibland bara om när du står med det där träblocket i handen och inte kan se någon bild. Att lämna över det där träblocket till honom och säga, Herre, jag vet inte jag kan inte se någon lösning på det här. Men jag litar på dig. Jag litar på att du, på din godhet, på din trofasthet. Jag litar på att du har mer fantasi än jag har. Det har han. Alltså när vi gör det så lämnar vi över situationen och oss själva till någon som har, som tog ingenting och mejslade ut hela världen och gav den liv. Alltså det är fantasi. Att komma på tanken att ta ingenting och skapa allt det vi har. Och det är också någonting som Jairus får lära sig. Att när vi inte längre kan se någon lösning, om vi kämpar med ett problem när vi bara inte kan hitta någon väg framåt, så får vi hitta en tröst i det som Jairus får lära sig. Nämligen att Guds förmåga att hjälpa är större än vår förmåga att tro. Alltså när jag står i det här läget och känner att jag kan inte för mitt liv pressa ut någon tro i den här bönen. Jag kan inte känna att jag tror att något kan hända. Så får vi trösta oss med att, men jag vet att Guds förmåga att hjälpa är större än min förmåga att tro. Och där kan vi hitta modet att överlämna oss själva i hans händer. Och det är inte så att vi ska sluta sträva efter att växa i tro. Det vore ju väldigt dumt att säga. För det skulle vara detsamma som att säga att nu vill jag sluta göra erfarenheter. Nu vill jag sluta lära mig saker. Nu vill jag sluta lyssna på människor och dra nytta av det, dra lärdom av deras liv. Nu vill jag sluta uppleva saker tillsammans med Gud. Det är ju väldigt dumt att säga. Det är någonting fantastiskt att få växa tillsammans med Gud. Att få se mer av honom, att få se mer av världen, att få växa i tillit till honom. Men vi behöver komma ihåg att när vi hamnar i situationen vi inte ser en väg ut, så har han större fantasi än vi har. Och hans förmåga att hjälpa är inte begränsad av våran förmåga att tro. Vår tro kan få växa ut ur erfarenheten av vad han gör. Jag tror att vi stannar där och så ska vi be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för att du tar emot oss när vi kommer till dig. För att det inte finns någon situation i världen som skulle kunna få dig att säga nej. Jag vill inte höra din bön. Vi tackar dig också för att när vi inte ser längre, så har du redan sett ända till slutet. Och när vi famlar i mörker, så är mörkret inte mörkt för dig. Så vi vill be dig nu att du ska tala in i våra liv. Att du ska ge oss modet att när vår tro slår i taket, att fortfarande räkna med dig. Att fortfarande sätta vårt hopp till dig. Och att när vi inte längre kan se någon väg ut, så får vi lita på att du redan har öppnat den vägen och vill bära oss ut ur den. Så ber vi att du ska vara med oss nu i resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför och varje dag som vi får leva på din jord tills du hämtar hem oss. Låt oss få leva i det hoppet. Ge oss frimodigheten att dela med oss av vår glädje till varandra. Ge oss modet att dela med oss av vår svaghet och våra bönämnen till varandra, så att vi blir många som får tacka dig och förenas i glädjen över att få svar på vår bön. Så ber vi i Jesu namn. Amen.